Vi finländare är vana med att ha det ganska så bra. Man kan säga att vi har ingått ett slags samhällskontrakt. Staten erbjuder vård, utbildning och ekonomiskt stöd till den som behöver det. I gengäld betalar folket skatt. Men nu sänker regeringen Orpos skatter och skär ner i bland annat social- och hälsovården.
Vi sänker skatten på arbete med 960 miljoner år 26 och 125 miljoner år 27. Vi uppmuntrar till företagsamhet genom att sänka samfundsskatten med 2 procentenheter. Den sjunker till 18%.
Är det frågan om tillfälliga lösningar för att få fart på ekonomin? Eller har vi finländare blivit vana med en välfärd som vi inte längre har råd med? Jag heter Maja Nordman. I dagens avsnitt av Nyhetspodden ställer jag de här frågorna till Johannes Kananen, som är universitetslärare i socialvetenskap på Åbo universitet. Finland är en välfärdsstat. Johannes Kananen, du är universitetslärare i socialvetenskap på Åbo universitet. Kan du i korta drag berätta, vad betyder det här?
Ja, det här begreppet välfärdsstat är ju en aningen laddat och det olika människor uppfattar det där begreppet lite på olika sätt. Men ska vi säga om vi försöker karakterisera vad man oftast förstår med det här begreppet, så i en välfärdsstat så borde man inte ha fattigdom, varken absolut eller relativ. Alltså man ska inte behöva svälta i en välfärdsstat, men det ska inte heller finnas allt för stora klyftor mellan de rika och fattiga i en välfärdsstat. Vi tänker oss att allas behov tillgodoses och behov till att äta, att ha en plats att bo i, men också kanske behovet att förverkliga sig själv och att utvecklas som människa.
Fattiga svenskar dör i förtid och de rika kan leva över 10 år längre, visar en ny studie. Skillnaden är förväntad.
Ja, vår granne till väst är ju också en känd välfärdsstat. Och därifrån ser man nu rapporter att rika svenskar lever i genomsnitt 10 år längre än svenska låginkomsttagare. Kan man säga att det finns någon liknande hälsoklyfta i Finland?
Ja, det finns det nog. Och jag tycker som samhällsvetare att det är intressant att lite fundera på orsakerna. Varför. Jag har inte själv nu koll på de här senaste livslängderna exakt hur de går, men det här orsakerna så sägs å ena sidan bero på kanske levnadsvanor, såna individuella val som människor gör på olika sätt, men sen det som jag tycker att det kanske är mer intressant är att titta på det här hälsovårdssystemet som vi har, som på ett sätt upprätthåller klasskillnader i fråga om lite ojämlik tillgång till vård. Det vill säga vi har å ena sidan såna här arbetshälsovård som är av hög kvalitet och det är lätt tillgänglig för de som har en arbetsplats, men de som är utanför lönearbete så har en sån här grundhälsovård som inte då riktigt av lika hög kvalitet. Det finns brist på resurser och det här systemet på ett sätt också upprätthåller klasskillnader vad gällande hälsa.
Berättelsen om Finlands välfärd börjar på 50-talet. Efter andra världskriget ställde Sovjetunionen stora krav på krigsskadestånd från Finland. För att det här skulle kunna betalas behövdes en satsning i industrin. Det här sysselsatte en stor del av finländarna och ekonomin började växa. Under kommande årtionden utvecklades hälsovården, vilket förlängde finländarnas livslängd. Fler barn föddes, vilket betydde att det fanns större behov för skolor än någonsin tidigare. Med andra ord började välfärden sakta monteras. Sen kom 90-talet och bubblan sprack. Sovjetunionen, vår långtida handelspartner, gick under. Dessutom hade ekonomin under 80-talet gått på högvarv, vilket orsakade en recession under början av 90-talet, den så kallade lamman.
Just när man byggde upp den här välfärdsstaten som vi nu känner och respekterar och tycker om, så under decennierna efter andra världskriget mellan 1950 och 1980-talet så minskade klasskillnaderna i stora drag. Men sen efter 1990-talet så av olika orsaker så hade de börjat öka de här klasskillnaderna. Och där finns kanske då både såna externa och interna orsaker. Det det här att klasskillnaderna har ökat i, ska vi säga, den globala Norden efter 1990-talet, så är helt en sån där internationell trend. Men sen finns det också politiska orsaker. Vi har gjort såna politiska beslut inom ekonomiska politiken och socialpolitiken som har helt enkelt ökat på inkomstklyftor och ökat på förmögenhetsklyftor.
Och hur ser de här klasskillnaderna ut rent konkret?
Ja, rent konkret så om man tänker på den här erfarenheten, så att brödköer till exempel, det har vi kanske inte haft riktigt tidigare. Vi har alltså faktiskt människor som dagligen måste fundera på att ha det tillräckligt att äta. Och det att det finns såna här brödköer som fungerar med så här frivillig hjälp, att det finns föreningar som donerar mat åt de som inte har mat, så det borde inte egentligen finnas i en välfärdsstat. Men sen å andra sidan finns det grupper av människor i vårt samhälle som har liksom på ett sätt ett överflöd med pengar, och det syns ju till exempel då i, ja, lyxiga bostäder eller lyxiga bilar kan vissa människor då ha. Att sådana här skillnader som vi kan erfara kanske varje dag när vi bara helt enkelt går omkring på stan.
Idag har vi kvar servicen som vi finländare är vana vid. Skola, hälsovård, stöd för barnfamiljer, studerande, arbetslösa och låginkomsttagare. Men den ekonomiska tillväxten är fortfarande liten, och eftersom nativiteten är låg har vi en åldrande befolkning som kostar mycket pengar. Statsskulden har också med tiden vuxit. Därför skär nu regeringen ner. Pengar ryker från kulturen, intresseorganisationer och social- och hälsovården. Under halvtidsöversynen i slutet på april i år bestämde regeringen dessutom att sänka bland annat inkomstskatten, arvsskatten och samfundsskatten. Regeringen hoppas att skattesänkningarna ska ha så kallade dynamiska effekter som ska gynna samhället i det långa loppet. Enligt finansministeriet skulle de här dynamiska effekterna finansiera skattesänkningarna till 60%. Men enligt grävande journalistik från Yle Otiset och Helsingin Sanomat slår man nu fast att den här siffran i bästa fall var extremt optimistisk, i värsta fall rent påhitt. Under regeringen Orpo så har vi ju sett en rad åtgärder, bland annat skattesänkningar och nedskärningar i bland annat social- och hälsovården. På samma gång så är vi ju en välfärdsstat i den nordiska modellen, och det går ju ut på att liksom det ska finnas ett skyddsnät och service. Och det här skyddsnätet betalas ju då med folkets skatter. Så vilken betydelse har då regeringens åtgärder på den här välfärdsstaten?
Ja, det betyder ju i praktiken att fattigdomen ökar och det här klassklyftorna så kommer att öka på grund av de här åtgärderna, de här nedskärningarna. Att vi har ju sedan 1990-talet så har vi liksom vi har lite tittat liksom till Amerika när man tänker på de här välfärdsmodellerna. Att vi har tänkt att den här amerikanska modellen med liksom marknadsmekanism och konkurrens, och den leder till liksom bästa möjliga ekonomiska resultat. Och då har vi i Finland också gått in på ett sätt att liksom avveckla den här nordiska välfärden som vi har. Och den här nuvarande regeringen, så den är inne egentligen på samma linje som börjar redan 1990-talet. Och då har vi ju sett att konsekvensen blir att fattigdomen ökar, inkomstklyftorna ökar, och det blir allt större skillnader mellan de rika och de fattiga.
Ja, är det liksom realistiskt, tycker du, att vi kan förvänta oss den här välfärden som vi är så bekanta med tanke på att det finns så liten ekonomisk tillväxt och att statsskulden är så hög?
Ja, det stämmer att det är utmaningar med den ekonomiska tillväxten. Men nu måste vi komma ihåg att statsekonomi är inte samma sak som privatekonomi. Det är det här som råddar ofta oss bort i den här diskussionen. Det vill säga att det är inte så enkelt att ifall vi har mycket statsskuld, att den där statsskulden egentligen skulle minska bara genom att vi skär ner. Och nu finns det egentligen en sån här nyligen publicerad rapport av ett forskningsinstitut centrum som heter OTAK, Oden talousajattelun keskus, alltså centrum för nytt ekonomiskt tänkande. Och den här rapporten har faktiskt gjort en bedömning av den nuvarande regeringens liksom ekonomiska politik. Och nuvarande regeringen säger ju att vi bör anpassa ekonomin, statsekonomin, med 9 miljarder under en period av 7 år. Det vill säga att den här anpassningen betyder antingen nedskärningar eller skatteökningar. Och nu har de här forskarna har bedömt konsekvenserna av det här. Och konsekvenserna är det att fram till 2031 så kommer bruttonationalprodukten att vara 10-16 miljarder mindre än vad den skulle vara utan de här nedskärningarna. Det vill säga att nedskärningarna gör att ekonomin växer det här långsammare än vad den skulle göra utan de här nedskärningarna. Och egentligen också den kommer att öka på statsskulden enligt de här forskarna. Så utan alltså de här nedskärningarna kommer att öka på statsskulden fram till 2031 med 8,1% enligt de här beräkningarna som de här forskarna har gjort. Så det är egentligen det är sämre att skära ner än om man till exempel skulle investera enligt de här forskarna, särskilt när det är lågkonjunktur.
Enligt den här rapporten så låter det ju lite som att regeringens åtgärder inte kommer ha en önskad effekt på Finlands ekonomi.
Det stämmer, och det finns till och med en risk till en sån här ond cirkel, för att de här anpassningskraven kommer dels från Europeiska unionen. EU har såna här regler på finanspolitik, och ifall vi då skär ner och det leder till långsammare tillväxt, så leder det till en press att skära ner ännu mera. Så på grund av att vi har liksom skurit ner och sakta ner på den ekonomiska tillväxten, eftersom det blir mindre ekonomisk efterfrågan på grund av de här nedskärningarna, så hamnar vi i framtiden att skära ner ännu mera, för vi har ännu långsammare tillväxt. Och det blir en sån ond cirkel där vi helt enkelt sen i slutet skalar ner vår välfärdsstat till ett absolut minimum.
Så tycker du att vi i framtiden kan förvänta oss en välfärd, eller måste vi förbereda oss på någon slags förändring?
Ja, jag tycker att nu när vi har då haft Amerika som modell här i 35 år, så tycker jag att det är kanske dags att lite ändra kurs. För att nu om vi tittar på Amerika, så det här, kan vi ju komma till den insikten att Amerika har misslyckats både ekonomiskt och politiskt. Att den amerikanska ekonomin inte producerar välfärd för alla, utan bara för få. Vi kan tala om en sån här oligarki till och med i Amerika, som också nu har börjat få politisk makt. Jag tänker på de här Elon Musk och Mark Zuckerberg, plus att det här politiska läget så har ju blivit väldigt, väldigt illa i Amerika. Så nu är det dags att tänka lite om och börja kanske tänka mer lokalt. Att vad är liksom våra styrkor i Finland? Hur kunde vi utveckla på vår lokala ekonomi? Kanske inte fixera oss så mycket på sån här liksom marknads- och konkurrenstänkande och en sån här ökning av BNP. Att till exempel mer tänka på miljöfrågor. Hur ska vi skapa en socialt och ekologiskt hållbar ekonomi och välfärd här på lokal nivå? Det är sådana saker som vi borde tänka på mer, tycker jag.
Vad ser du liksom för alternativa lösningar ifall det är så att vi måste kompromissa lite med vår välfärd i framtiden?
Ja, ifall vi nu ger oss in på en sån här omtänk och försöker fundera på hur vi ska kunna utveckla den här välfärdsstaten i framtiden, så tycker jag att civilsamhälle spelar en helt avgörande roll. Vi har väldigt många fina initiativ och folkrörelser i vårt civilsamhälle där vi egentligen har svar på alla de svåra frågorna just om ekologisk hållbarhet, social hållbarhet.
Vad ser du då för alternativ ifall vi fortsätter i samma riktning som nu?
Ja, jag tycker tyvärr att det ser dystert ut. Vi kommer att antagligen det här, det kommer att leda till mycket missnöje, protest, frustration. Jag tycker att det att så många människor röstar på populistiska partier är ett uttryck av en sån här samhällelig frustration som söker liksom sätt att kanalisera sig. Och ifall den här frustrationen kanaliserar sig på ett destruktivt sätt så kommer vi att se konflikter, vi kommer att se sociala problem och jag ser att till och med vår demokratiska system är hotat i framtiden ifall vi inte nu ändrar kurs. Så läget är faktiskt ganska liksom, drastiskt för tillfället.
Tack för det här, Johannes Kananen.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman och Johannes Kananen, som är universitetslärare i socialvetenskap på Åbo universitet. Kom ihåg att du finns på Yle Arenan. Lägg gärna till oss i din lista och beställ på våra notiser där. Nyhetspoddens producent är Lukas Dahlström.